Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Caroline Farberger är den första näringslivstoppen i Sverige som öppet går ut och berättar om sin könskorrigering och resan från man till kvinna. Caroline kände redan tidigt i livet att något inte var helt rätt kring hennes könsroll. Men först vid 15 års ålder var hon beredd att ta tag i sin könsidentitet på allvar. Hon har varit en man och hetat Karl Farberger. Hon är idag vd på ICA Försäkringar. Fick pris som årets HBTQ på QX Gaygala. Så nu får vi höra på en spännande livshistoria om att hitta sig själv och våga göra det man verkligen står upp för. Caroline Farberger.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Caroline Farberger.
Stort tack för det. Jätteroligt att vara här, Alexander.
Superkul att ha dig här. Kan du inte berätta hur... Vad händer nu? Vad gör du? Hur ser en dag ut?
Jag är ju vd för ett bolag, ICA Försäkring heter det. Och vi är snabbväxande bolag, 5 år gammalt ungefär. Och vi har en fantastiskt bra verksamhet. Och det är det jag gör varje dag.
Men hur många anställda är ni där nu?
Vi är över 100 anställda.
Alltså, jag träffade ju Tobias. När ni var typ, jag tror att ni bara var 5-6 anställda.
Det var väldigt tidigt skede. Vi fanns ju inte för 5 år sedan, eller vi hade precis startat för 5 år sedan.
Det går snabbt.
Det går väldigt fort, och entreprenörskap är ju någonting som jag och alla mina kollegor drivs utav, och det är ju hela ICA-andan också, entreprenörskap. Driv upp en ny verksamhet helt enkelt. Fantastisk resa vi är på.
Himla roligt. Så det jobbar du med. Hur ser dina morgonrutiner ut?
Min morgonrutin är att jag tycker om att gå upp tidigt på morgonen. Jag går upp en 5.30 för då får jag en stund för mig själv innan barnen har vaknat. Och då kan jag sitta där, dels och läsa morgontidningen för mig själv, och sen så faktiskt sitta en lång stund vid sminkbordet. Och det är nästan lite kontemplativt för mig själv, återigen innan morgonstöket kommer igång. Och för all del, den rutinen behövde jag inte för 2 år sedan, men nu gör jag det.
Hur lång tid tar det för dig att sminka dig varje dag?
Jag lägger kanske en 20 minuter på det nu när jag har rutin. Det tog en halvtimme i början och ner 20 minuter, men jag vill inte att det ska ta fortare. Det är en stund med mig själv.
Mysigt, eller hur?
Det är en stund med mig själv, och det värdesätter jag. Ibland lyssnar jag på någon podd samtidigt, bara för att få lite musik, men ibland vill jag bara vara med mig själv.
Men den 13 september 2018, det var din sista dag, hittills i alla fall vad du vet, som man.
Ja, men alltså det är ju sista dagen som jag levde som man. Jag hade ju 1 år dessförinnan till slut kommit till insikt i att jag var en kvinna i min könsidentitet, och att man, det var bara ett yttre jag bar på. Och sen var det 1 års förberedelser fram till då den 13 september.
Jag läste lite grann det här året att då ska man, vad hette det? Hette så här real life experience.
Ja, men att, det är ju så att det här är ju en enormt omfattande process att genomgå en könskorrigering, på så sätt att det är ju en sak att ha ett visst socialt yttre. Och det är det som människor ser, hur man klär sig, hur man sminkar sig och frisyr och så. Sen är det en medicinsk process, och den berättar jag väldigt öppenhjärtigt för steg i min bok. Olika aspekter man går igenom, och det ska utredas, och det är psykolog och psykiater och psykoterapeut, och man ska liksom utforska vem man är. Sen är det en juridisk också, för vi har ju något som heter juridisk kön i Sverige, nämligen om näst sista siffran är person med det jämna eller udda. Och det kan man ju inte byta i en handvändning, utan det finns ganska många kriterier som ska uppfyllas för att man ska kunna byta juridiskt kön också. Det blev jag ju klar med i december förra året.
Men om man går på den här processen då, om vi börjar på den, när man går från att vara en man till att bli en kvinna, hur går det till? Först så hade du hade, när fick du tanken om att det här verkligen är någonting som är på riktigt?
Nej, men det var ju så här att i slutet på 2016 så fick jag en fråga utav min fru, bara rakt upp och ner en helt vanlig kväll. Vill du hellre vara tjej? Rakt upp och ner, och där stod jag i morgon och på mig skulle lägga mig. Det är ganska liksom sådär, och jag liksom, det var inte för inte att ställa frågan, men jag var inte mentalt där. Jag slog det ifrån, men nej, absolut inte. Varför tror du det? Och sen så, frågan kom inte från blanka luft. Och hon hade ju sett tecken som inte jag hade vågat se inför mig själv. Utan jag hade ju liksom börjat släppa efter för mina inre tankar. Jag ville bara raka benen, jag klädde mig lite blanka kläder, jag hängde undan bomullsfrotté morgonrocken och hade börjat ha en blank siden morgonrock istället hemma. Och hon la ju pussel. Jag slog det ifrån mig. Absolut inte. Och sen ett par månader senare, nu är vi inne i början på 2017 här i februari, då fick jag frågan igen, vill du hellre vara tjej? Och då insåg jag att det är en ganska stor fråga. Och jag insåg att det jag fick av min fru var ju egentligen en livlina. För att innerst inne så fanns ju kanske en rädsla i mig att tänka om det faktiskt var så. Och om det skulle vara så, skulle jag kunna hindra mig själv från att faktiskt vilja leva som det? Och vad skulle hända då? Då skulle jag faktiskt sätta hela mitt liv på spelplanen. Jag skulle ju riskera att förlora min familj, jag skulle riskera att förlora vänner, hela min social och ekonomiska status. Det var en väldigt tabubelagd tanke. Och närmast i mitt liv stod jag naturligtvis min fru. Så att jag, när jag fick frågan andra gången så insåg jag vad det var. Det här är ju en livlina hon kastar till mig. Där jag kände att jag kanske ska ta den livlinan hon ger mig och faktiskt utforska det. Så jag svarade henne att jag vet inte. För så var det också. Men jag kanske ska ta reda på det. Och då är det februari 2017. Och då insåg jag att jag måste bara ta reda på vad är det för tankar jag går och bär på. För jag har ju uppenbarligen inte längre lyckats dölja det för i vart fall min fru. Så det var så våren 2017 så tog jag tjuren vid hornen. Hur undersöker jag vem jag är? Hur gör man det? Och mitt sätt att göra det på det är att faktiskt testa det. Jag sökte information på nätet och det var lite svårt att få reda på. Jag vill testa en sak på riktigt. Så jag började samla på mig kanske lite kvinnliga attribut. Det gick ju inte över natten så där, men att jag samlade på mig steg för steg. Och sen så hade jag en ledig dag från jobbet fram i juni 2017 då jag liksom tog en del, en uppsättning kvinnliga kläder jag kände mig trygg i. En draperad topp, en kort kjol, några snygga ballerinaskor. Bokade en tid på en make-up-salong och bad dem att bli professionellt sminkad som kvinna. Sen hade jag en bokad tid och sen perukaffär för en perukutprovning. Så att jag fick liksom ett komplett kvinnligt yttre. Och gick ut på Drottninggatan och bara kände att shit. This is it. Det var en sån här känsla som bara, nu är vi inne liksom 50 juni 2017 här. Alltså, och det var liksom en känsla som bara inte går att beskriva. Helt plötsligt kändes det som att, men det är ju så här det är tänkt att vara. En känsla av en fullkomlighet, en känsla av att mitt inre och mitt yttre var i synk för första gången av mitt då 50-åriga liv. Och jag bara njöt av att ta emot världen som den jag kände mig som. Jag struntade fullständigt i om folk tittar på mig eller inte. För 100% övertygande var jag nog inte. Det var liksom ovidkommande. Det var så en underbar känsla. Och jag sög på den känslan så länge jag kunde. Gick väl någon timme fram och tillbaka och gick in i någon affär och testade och shoppade. Och jag blev vänligt bemött och allting. Och jag tänkte, det var en väldigt omvälvande känsla. Jag känner att nu finns ju ingen återvändo. Så jag umgicks med mig själv där och hela tiden pratade mycket noga med min fru vad jag gav mig in på så att inget steg skulle vara en total överraskning i varje fall. Det var inte ingen lätt process för någon av oss, men jag insåg att jag var bara tvungen att köra den här linan ut. Så jag funderade länge och väl sommar 2017. Liksom, räcker det om jag kan liksom lägga det här som någon form av hobby liksom, och bara göra det någon gång då och då? Kanske liksom lite grann på helger eller någon trängre krets? Det vill säga, var jag transvestit eller kunde jag nöja mig med att vara det? Eller är det så djupt att det faktiskt är en del av identiteten? Det vill säga, är det så att jag är kvinna i min identitet? För skulle jag komma till den insikten, då visste jag att jag skulle inte ha något annat val än att också leva i enlighet med den insikten. Och det är en ganska dramatisk sak. Man kan liksom byta partner, man kan byta namn, man kan byta liksom frisyr. Att byta socialt kön och leva i, det är en stor sak. Du sätter väldigt mycket på spel. Och då umgick jag med mig själv väldigt mycket sommar 2017 och sen framåt augusti. Så kände jag att nej, jag är kvinna i min könsidentitet. Och då kände jag det att, vad gör jag med den insikten? Och jag kände att det är inget beslut att ta, det är en självklarhet. Jag bara måste leva som den jag är. Jag tänkte att, för vad är alternativet då? Leva med insikten om att jag är kvinna och inte leva som kvinna. Tänk på vilken förebild hade jag då varit för mina barn. Tänk om något mina barn, jag har ju tre barn här i grundskoleåldern. Tänk om någon av dem skulle komma till mig och säga att pappa, jag är homosexuell. Skulle jag då gå in i någon argumentation om för- och nackdelar och omvärldens omdömanden? Eller skulle jag se mitt barn i ögonen och säga Men vad roligt att du har kommit till den insikten. Grattis, nu ska du självfallet liksom leva som dig själv. Jag insåg att jag skulle självfallet liksom uppmuntra mitt barn att leva som sig själv. Och det insåg jag att då måste jag ju självfallet agera likadant mot mig själv. Så där stod jag i augusti 2017 och insåg att jag är kvinna i min identitet. Jag måste, för att bli fullkomlig, leva som kvinna också. Och det var ju en livsomvälvande insikt, kan man lugnt säga.
Vilken resa.
Ja. Men då insåg jag också det att okej, jag har extremt mycket att förlora. Jag hade kommit 50 år in på mitt liv, upparbetat en viss social ekonomisk ställning, familj, alla liksom normala lyckliga attribut. Jag vill inte tappa någonting utav det. Jag insåg det också att bäst förutsättningar för att inte tappa något av det här, det är att lägga upp en ordentlig lång körplan med ett steg i sänder. Se till att få alla med mig, så att det här får ta ett år av förberedelser. Och så blev det också. Det var därför jag kom ut ett år senare i september 2018. Och det är ju sociala aspekter, kom ut för vänner och släktingar, medicinska aspekter och juridiska aspekter.
Ja, det är mycket alltså. Det är så otroligt mycket saker och jag har så otroligt mycket frågor här. Men vi kan börja med när din fru Ylva då kom till dig och sa att du kan inte vara så att du är en kvinna.
Mm.
Och du sa så här, ja, kanske det, kanske. We will see.
Ja.
Give me a minute. Måste svara nu, kan jag gå på toa först? Och hon märkte så här att ja, antingen så här, fuck, det kanske är så här. Eller så här, oj. Eller, ja, det är så här. Hur reagerar hon? Alltså jag tänker så här själv att min fru Ida, hon kommer till mig och säger så här att du, jag är... Eller tvärtom bara, jag är nog en man. Spontant så som jag känner just nu, bara, jag ska börja odla skäggstubb, ska börja kanske operera om könet. Och så här, jag hade bara... Ja!
Ja!
Jajamän, det är uppfattat. Hur reagerade Ylva?
Ja, men att det är naturligtvis så att det här är en väldigt omvälvande resa för alla närstående också. Den omvälvande resa för mig, den omvälvande resa för henne också. Och kanske ännu mer på så sätt att jag är ju i vart fall i någon mån i förarsätet för min egen process. Jag kunde ju välja att gasa, jag kunde välja att bromsa och teoretiskt sett kunde jag välja att avbryta hela processen också, även om det aldrig var aktuellt. Som partner så blir man ju meddragen. Men vi har alltid haft ett sätt att hantera svåra diskussioner genom en riktigt bra och ömsesidig dialog. Alltså vi har redan tidigare ett klimat mellan oss där vi kan prata om livets allra svåraste frågor. Så att vi, både jag och hon, har en utgångsläge att om det är någon av oss som uttrycker ett behov så vill vi försöka hitta sätt att tillmötesgå det behovet. Och sen så lyssna på varandra. För det är väldigt lätt att i mitt fall bli väldigt självupptagen i en sån här process och bara tänka på mig själv. Och, no shit, det krävs en hel del tankemöda för att ta sig igenom en sån här process. Men vi har ändå lyckats hantera och tänka åt varandra, sätta oss in i en andra situation och ta ett steg i taget. Och hela tiden arbeta på lösningar. Så genom en fantastiskt god dialog så har vi kunnat ta det här framåt.
Men hur har känslorna gått då? Hur har det varit? Du har ju nämnt förut också i sommarprat att det här var ett år av helvete, att du knappt visste om du skulle överleva det året.
Ja, så jag använder inte just det ordet, men det har varit mentalt väldigt...
Nära döden-upplevelse, ja, var den här transaktionsresan.
Ja, mental nära döden-upplevelse, helt riktigt. Och det är den beteckningen jag vill sätta på så sätt att ifrågasätta sig själv än in i grunden vem man är. Det är någonting jag hade ens aldrig föreställt mig, hur att jag skulle behöva göra i livet. Jag har ju gått igenom skilsmässa innan också. Det var ju hur jobbigt som helst och gick i terapi efter det. Det skriver jag också i boken. Och jag liksom ifrågasatte mig själv, vem är jag efter det också? För då bröt jag ju mitt så perfekta livsmanus. Men det här är, det ändrar ju ens hela förutsättning. Vem är jag? Och är man då närstående så ställer man sig frågan, okej, men vem är det jag lever med också? Så att det är ju en mental process som sätts igång hos var och en av alla närstående man har, va? Men vi har hanterat det ett steg i taget, och vi har liksom hittat ett sätt att hantera det på, och det är väldigt, väldigt nöjd med. Men det är att lyssna på varandra, vara så empatiska vi kan mot varandra och vilja varandra väl. Det är det som har varit kännetecknande för vår dialog. Det har inte varit lätt för någon av oss, men nu är vi där vi är, och vi är väldigt glada för det.
Mm, jag förstår. Men när du sagt att det varit en nära döden upplevelse mentalt då.
Aha.
Men hur är det, så att du har legat ner och gråtit? Är det så att du har sagt att nej, men jag vet inte om jag ska göra det här? Är det så att ni har funderat på att göra slut eller så, var det faktiskt varit?
Det är min resa som är den som är jag närmast kan förhålla mig till, va? Och hos mig har ju processen varit det att jag har fått tvingas ifrågasätta egentligen hela mitt liv, hur jag har, vilken ansats jag har haft i mitt liv, approach. Va? Så jag har ju drömmen av att vi är en framgångsrik man, och hela machonormen som har präglat mig sedan barnsben. Jag har ju tvingat att göra upp med den. Och när jag säger mental nära dödenupplevelse, vad innebär det? Ja, det är ju att tankar att liksom, varifrån ska jag hitta styrka att göra det här? För att vad som har legat som ett ok på mina axlar, det är att jag har gjort hela den här processen samtidigt som jag har upprätthållit en professionell tillvaro utåt. Jag är ju vd för ett försäkringsbolag. Det är över 500 miljoner i omsättning och med 100 medarbetare. Jag går till jobbet varje dag som vd i kostym och skjorta. Och hela tiden umgås med tankar, är jag egentligen kvinna, samtidigt som jag upprätthåller min vardag. Det har ju krävts oerhörd mental energi. Så när jag kommer hem efter jobbet och har umgås med mig själv igen, så är det liksom, varifrån ska jag hitta styrkan? Men då ser jag ju min familj i ögonen och mina barn i ögonen, och känner att med mina barn förtjänar att växa upp med två lyckliga föräldrar, och jag vill för deras skull liksom bara på något sätt hitta energin att tillsammans som en familj ta sig igenom det här. Men jag får ju många gånger jag får ta riktigt, riktigt, riktigt djupa andetag. Och försökt hitta varifrån ska jag hitta energi nu. Och sättet jag har hittat energi på, det är att jag märkte att jag fick energi från att då och då tjuva åt mig små tillfällen då jag levde som Carolina kanske, och klädde om och sminkade mig en helig dag och bara åkte till något köpcentrum i en stadsdel som jag inte bor i och bara vandrade omkring där. Och kunde drömma framåt. Det kommer att komma en dag då jag kommer att leva som Caroline i harmoni med omvärlden. Och kunde klänga mig fast vid den här drömmen. Då fick jag energi att komma tillbaka till vardagen. Okej, låt mig orka med nästa dag. Och låt mig liksom ha tillräckligt mycket med mental energi så att jag får med mig min omvärld också.
Mm. Jag undrar över lite grann. Och det är ju så här, vi alla är ju med om tuffa saker i livet. Mm. Och det här är ju en sak som är riktigt tuff. För att det här är ju annorlunda. Det är kanske fler som skulle göra det. Jag har inte koll på statistik. Det är en annan. Men hur som helst, om man tar det här, så det är tufft. Det är ingen lek. Mm. För dig själv och för andra runt omkring. Jag undrar så här, lite grann så här, hur du tänkte och hur du mådde när det kändes som tuffast i det här. Och vad som rörde sig i ditt huvud.
Mm.
Och det är också för att de som lyssnar på det här ska kunna försöka relatera till hur en sån här För det här är i mångas ögon är det här bland det mest extrema som man kan göra. Mm. Och jag är övertygad om att det är väldigt många också som säkerligen inte ens gör det, bara av tanken på allt runt om.
Mm.
Men hur var det i den processen? Mm. Alltså, när var det som läskigast? Hur mådde det? Vad gjorde du? Alltså, så här,
Nej, men det var nog att det jobbiga började i ett år innan transitionen. För det var då jag visste vem jag var. Och det var då skillnaden mellan min insikt om vem jag var, nämligen kvinna, och hur jag levde som man blev så tydlig. Och att då orka med ett år, det året innan transitionen, var det jobbigaste. Och sättet jag gjorde det på var egentligen att söka stöd och prata med andra. Så att jag kom ju ut för nära vänner än i sänder. Och sättet som var det viktigaste för mig var att jag skapade en hemlig Facebookgrupp som hette Min resa till att bli mig själv. Och allt eftersom jag kom ut till olika nära vänner så bjöd jag in dem till den hemliga Facebookgruppen. För då fick jag också automatiskt liksom en förteckning över vem som visste om min hemlighet och vem som inte visste om det. För det var liktydigt med medlemmarna i den gruppen. Där jag kunde skriva relativt fritt, nu är det riktigt, riktigt jobbigt. Och då kunde jag få stödjande kommentarer där och uppmuntran. Och det blev mitt sätt att... det blev väl som en sorts kanal över att uppmuntrande tillrop. Det kunde vara så enkel sak som att jag hemma bytte om till någon kläder jag kände mig mer bekväm i och la ut en selfie på mig själv i den hemliga gruppen, för det fick jag absolut inte komma ut i omvärlden. Och fick nu uppmuntrande kommentarer för det. Yes, nu är du på väg, nu är det bara ett halvår kvar liksom. Det var det jag behövde höra. Det är ungefär som att springa ett maratonlopp och då får uppmuntrande kommentarer längs kanten. Det är lite grann att nu är det bara liksom 10 kilometer kvar, nu är det bara 5 kilometer kvar. Det är precis så det kändes för mig också. Jag hade ett mål i sikte. Jag visste att jag skulle komma ut som mig själv i september 2018. Det kändes stundom som väldigt långt bort. Men att bjuda in...
Varför kändes det så långt bort för?
Därför varje dag kändes som en uppförsbacke. Det kändes helt plötsligt min vanliga morgonrutin som man, som jag gjorde nästan som i sömnen. Jag menar, hur svårt kan det vara? En kam genom håret och raka mig och på med någon skjorta som så stryker ut. Jag menar, hur svårt var det? Men det kändes som en utklädning. Det kändes som jag klädde ut mig. Och ändå skulle upprätthålla full pondus och auktoritet som en vanlig vd i näringslivet varje dag. Och den rollen iklädde jag mig fullt ut. Det gick väldigt mycket mental energi till det. Så jag var ganska dränerad när jag kom hem på kvällarna. Så behövde jag få lite uppmuntran. Och då hade jag den här hemliga Facebookgruppen där jag kunde bjuda in vänner. Så att var inte själv, utan att samla en krets av närstående. Och lev man ute i landet där det inte finns så många på lokalorten. Bygg din egen lilla elektroniska community. En hemlig Facebookgrupp där du själv styrde vem som fick vara med och inte fick vara med. Jätteenkelt sätt att göra det på. Och det var ett stort värde för mig.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Vad har du sett under de här två åren och vad har insikterna varit att få din identitet som kvinna?
Nej, men den största insikten var, jag blev överraskad över hur pass mycket, nu kom jag in på mitt arbetsliv då, hur pass mycket könsnormer vi har kvar i arbetslivet som jag inte trodde fanns. För jag trodde som man att jag var inläst på allt det här med jämställdhet i näringslivet och att vi var nästan hemma när det gäller jämställdhet. Jag menar, vi har ju alla policies och så vidare. Och jag var väl lite trött på liksom jämställdhetsdebatten. Vad är problemet? Nu är väl förutsättningarna lika. Det tog mig bara någon månad eller två att leva som kvinna för att inse att vi har en betydligt längre resa kvar än vad jag trodde. Det var så mycket jag inte såg eller valde att se som man, men som jag nu blev varse om. Och då får jag energi åt att belysa den resa vi har kvar att göra i näringslivet för att skapa jämlika förutsättningar. Vi är ganska lång väg från målet.
Och vad var det för insikter? Vad såg du?
Det är att de juridiska rättigheterna, att de är lika. Det är inte där problemet är. För fine, alla lagstiftning och policies, det är liksom fint och välskrivet och så. Det är de sociala strukturerna i arbetslivet. De manliga privilegierna i arbetslivet. Jag kunde aldrig fatta som man hur pass privilegierad jag hade varit i alla år. Det inser jag nu när jag inte längre lever som man. För hela näringslivet är ju mångt och mycket välordnat för män. Sociala strukturer, säger jag, vad är det i praktiken? Ja, det är hur befordringsgångar ser ut. Vem som blir anställd, vem som får en befordran, vem som får högre lön, vem som blir bekräftad på jobbet, vem som blir uppmuntrad. Jag som man hade sån otrolig förmån att bara vara mig själv och inte behöva reflektera över det. Jag kunde koncentrera mig på jobbet. Hur jag såg ut, hur jag betedde mig, hur jag förde mig. Jag reflekterade aldrig på det. Jag satte på mig någon random kavaj på morgonen med någon random skjorta och så var det ingen mer med det. Men så mycket energi kvinnor dessvärre behöver lägga ner på att överhuvudtaget anpassa sig för att passa in i de manliga strukturerna i näringslivet. Hur de klär sig, inte som de kanske skulle vilja, utan att för att passa in. Hur de för sig, inte för påstridiga, men inte liksom heller stå tillbaka. Det är en betydligt smalare beteendekorridor som kvinnor behöver röra sig inom om de ska liksom bli tagna för sin kompetens och ha möjlighet till en karriär. Mina frihetsramar som man var större än vad jag någonsin anade, inser jag nu.
Och man måste vara så himla hårdhudad också som kvinna. Alltså när jag kollar på många som, alltså så här, vd:ar eller väldigt höga, så är ju många ser ju väldigt likadana ut då, att de är så, de måste liksom koppla på det här absolut hårdaste, tuffaste basrösten för att passa in i det där rummet.
Ja, det är ju dessvärre så att sättet som du vinner gehör i näringslivet är ju ofta genom att bete dig eller ha beteenden som vi klassar som typiskt manliga, det vill säga att du ska gärna ha ett lågt röstläge för att komma igenom bruset. Du ska gärna ta fysisk plats. Du får gärna liksom ställa dig upp eller gå fram till en whiteboard och veva med armarna och vara om dig och kring dig. Gärna uttrycka dig tvärsäkert om saker du egentligen inte har någon pejling på. Killisa kallar kvinnorna. För män och för mig var det så ett invant beteende att jag inte ens reflekterade över det. Det blir en vana till slut. Uttrycka tvärsäkert oavsett om du har pejling eller inte. Vara handlingskraftig, snabbt fatta beslut. inte lyssna in för mycket vad andra tycker, för då kan det framstå som vek, utan snabbt fatta beslut, får du mothugg, fint hitta en annan väg och så fattar du ett nytt snabbt beslut.
Här är en massa retoriktips för alla som lyssnar.
Nej, men det är ju så att dessvärre är det så att näringslivet premierar många beteenden som kommer naturligt för många män, och då står ju kvinnor för ett svårt val. Antingen lägger de sig till med klassiskt manliga beteenden, vilket kommer till en ansträngning för dem, och så klarar sig igenom, eller så håller de hårt på att vara sig själva. Och är kulturen väldigt manlig på arbetsplatsen, så blir man ju inte belönad för det.
Ja, det blir svårt om man tappar respekten. Och det är
väldigt jobbigt vägval som många kvinnor står inför i karriären. Det är det som är så jobbigt, det är därför jag pratar ju med vinterprat här också, att jag vill ju verkligen att näringslivets spelplan ska vara jämlik för män och kvinnor. Det är den inte idag. Män spelar på hemmaplan, kvinnor spelar i hög utsträckning på bortaplan.
Och en sak som jag har varit med om också, det var ett företag som jag tagit till styrelsen i. Och då var det, jag tror att det var typ styrelseordföranden som sa så här, vi måste få lite mer kvinnor här, så att jag plockar in den här HR-personen. Mm. Så hon får bara med sitta med. Mm. Så är det. Och liksom gav, jag kommer inte ihåg meningen exakt, men det var lite mer så här, vi plockar in henne, hon ger ingen väsen, hon kommer inte säga någonting, men då får vi lite mer jämställt, va? Mm. Lite så. Och det var så här, och det är inte jättelänge sedan. Mm. Och jag kommer ihåg det här, för jag reagerade väldigt kraftigt på det.
Jo, men det är ju så, att...
Och så kan jag tänka mig det, som du pratar mycket om stödpositioner och maktpositioner.
Jo, men det är det jag vänder mig emot det här. Och det är att jag tror att vi gör oss själva en otjänst om vi bara ser jämställdhet som ett statistikspel. Det vill säga att okej, nu ska vi vara politiskt korrekta, nu ska vi ha en ledningsgrupp som är jämställd, nu ser vi till att ha en rimlig könsfördelning på pappret. Och sen så är det dels frågan, okej, men vilka är maktpositionerna i ledningsgruppen? Ofta är det så att det är affärsområdescheferna eller divisionscheferna där makten ligger, där man har ett lönsamhetsansvar. Sen så finns det en del positioner som är mer av stödkaraktär. Men sen också, det är ännu viktigare, hur går dialogen till? Vem blir hörd? När du är vd eller chef för en ledningsgrupp, så spelar det väldigt stor roll vem du bekräftar i mötet. För att om du som vd, som jag betedde mig tidigare som man, då kunde jag kanske inleda med att ge min egen åsikt på frågan. Och sen så omedvetet, utan att jag var medveten om det, så kanske jag tittade två av mina närmsta supportrar i ögonen och bad om deras åsikt, väl medveten om att de skulle tycka som jag. Och helt plötsligt så var vi tre personer, inklusive mig själv som chef, som tyckte samma sak. Sen kanske jag frågar, har vi fler åsikter? Och då var det nog en och annan som kände att okej, det är liksom, ska jag ta den här fighten? Den är ju redan uppgjord, när jag håller hellre tyst. Och så tyckte jag att, men vad bra, det blir en kort diskussion. Alltså kan jag fatta beslut nu, och så känner jag mig handlingskraftig för att vi kom till beslut snabbt. Och då blir jag belönad i systemet för att vara en beslutsmässig chef. Men det misstag jag gjorde, som jag inte insåg då, var att jag drog inte nytta av hela kompetensbasen i rummet. Jag använde bara min egen och två nära hantlangares kompetens. Det har jag ju snott om på nu. Nu väljer jag medvetet att inte deklarera min egen åsikt. Jag låter själva, varken någon annan i ledningsgruppen, lägga fram caset som ska diskuteras. Sen lyssnar jag väldigt noga på var och en i ledningsgruppen. Det är skillnad, inte låta vara en komma till tals, för det är bara halva svaret, utan också verkligen lyssna. Finns det någon ny idé, någon ny infallsvinkel som jag inte har tänkt på? Och först när jag har lyssnat på vad de andra säger i ledningsgruppen, formulerar jag min egen ståndpunkt. Så att jag inte kommer själv in i mötet med en redan uppgjord åsikt, för då är det ingen mening att ha en ledningsgrupp. Det är det som jag säger, ett inkluderande beteende. Och det är därför som jag pratas mycket om att jämställdhet är ett bra första steg. Det vill säga att det är en rimlig könsfördelning i ledningsgruppen eller arbetsgruppen. Med inkluderingen, det vill säga kulturen i ledningsgruppen, som ger affärsvärdet. Att dra nytta av hela kompetensbasen, låta alla komma till sin rätt. det är där värdet sitter och det är där som vi som näringsliv behöver arbeta betydligt hårdare. Där är vi inte duktiga. Jag var inte duktig på det. Jag var riktigt, riktigt dålig när jag levde som man. Jag har förändrat mig ganska betydligt.
Men det jag tänkte på sista bara, har du något tips på hur man ska älska sig själv mer? För det är ju någonting som du har jobbat med under lång, lång tid. Har du några saker där kring det? Om det är som man ogillar sig själv?
Oj, en djup fråga. Men mycket handlar om att intala sig själv. Jag är en unik individ. Jag har en lång livsresa kvar på denna jord. Trivs jag inte där jag är nu, så med livet, det kan vara att man är i en olycklig relation eller man lever utanförskap eller man har det svårt. Det finns egentligen bara en enda person som kan äga färdplanen ut ur den situationen, och det är en själv. Och den mentala inställning som man kan ha till sitt liv. Varken du eller jag kan ju styra vad som händer utifrån, men det vi kan styra, det är vilken mental ansats jag har till hur vill jag hantera det som händer. Vill jag låta det drabba mig eller vill jag försöka se möjligheterna i det?
Ja, det är helt rätt. Om det är så att man ska vilja komma i kontakt med dig, man gillar det här avsnittet eller frågor om det kan vara ledarskap eller vad som helst. Mm. Hur gör man då?
Jag är väldigt öppna i sociala kanaler, så att skicka mig ett meddelande på Instagram eller Facebook eller LinkedIn. Jag läser dem allihopa, för än så länge är det fortfarande en mängd så jag kan hantera dem.
Ja, men du vill inte ha till mejlen?
Jo, det kan jag också, men att det är lättare att bara hitta mitt namn i sociala medier, slipper man komma ihåg en mejladress.
Ja. Bra svar på att inte bli mejlbombad. Ja, och där heter du Caroline Farberg på
Caroline
LinkedIn,
Farberg på
Instagram, Facebook, så där
absolut,
bara att skriva om man
absolut.
Har.
Det är bara jag som har det namnet, så att det är enkelt att hitta mig.
Fantastiskt. Tycker att det var ett så himla kul samtal med dig. Det har varit helt magiskt, och stort tack för att du är så generös med att bjuda på ditt liv och på dig själv. Och mycket bra saker för karriären och ledarskap också. Mm. Du släpper en bok nu också.
Helt riktigt, den heter Jag, Caroline.
Jag måste bara fråga den frågan bara, som jag har tänkt på flera gånger, men sen har jag inte velat avbryta. Men stod det med en massa andra namn, typ så här... jag vet inte, Karin, Stina.
Nej, alltså den har en huvudtitel.
Eller var det Caroline som blev
den
själv?
Har en huvudtitel, Jag, Caroline. Och sen,
men jag menar när du fick ditt, när du bestämde vilket namn det skulle gå från Karl till
Caroline. Jaha, till Caroline, ja.
Eller stod du med, gjorde du en så här, kollade de populäraste namn?
Nej, alltså jag ville ha samma initialer, för det skulle liksom kännas bekvämt. Och sen så något som kändes närliggande. Och Caroline på något sätt, det bara blev så naturligt. Jag tycker att
det
har en vacker klang till sig, Caroline. Och det känns värdigt på något sätt. Jag menar, jag är ju en... Ja, det kändes värdigt. Mm. Det var så jag kände. Mm.
Bra val.
Tack.
Och sen med din bok, den heter Jag, Caroline.
Ja, det är huvudtiteln. Undertiteln är Yrkeskvinna och familjefar. Ja. Men Jag, Caroline är huvudtiteln.
Jättebra, jag älskar yrkeskvinna och familjefar. Det är en bra, jättebra. Och där får man reda på ännu mer om din livsresa, tankar.
Jag berättar med stor detaljrikedom, både med livsresa, min transitionsresa, men också väldigt många interiörer från både liksom frimurarna, en del högre ledningsliv, en del också livet som kom ut på någon sorts kändisscen också, hur det gick till. Jag var alldeles novis och tyckte jag gjorde bort mig i början, men hur det gick till också. Så väldigt många interiörer ger jag från miljöer som inte allmänt tillgängliga.
Och bara när du fick ta emot pris på QX-galan, det var ju någonting som du säkert inte kunde tänka för 3 år sedan, så bara står du där
det var
med all den kärleken.
Det var en helt otrolig upplevelse.
Fantastiskt. Det har varit en stor, stor ära att ha dig här. Och stort lycka till med allting, så hör vi säkert av. Stort, stort tack att du var med, Caroline Farberg.
Roligt att vara här.
Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Mm.
Hoppas du gillar det här avsnittet, och nästa gäst i Framgångspodden är ingen mindre än Robin Söderling, som har varit rankad till och med nummer 4 i världen i tennis. Men med all den här framgången så kom det även väldigt mycket motgångar, och han, som Björn Attiko, kände sig lyckad men var inte alls lycklig. Han var stressad, han fick stora stresssyndrom, han ville inte leva längre. Och det är ett väldigt intressant avsnitt om psykisk ohälsa. Lyssna in det, det blev jättebra med Robin Söderling. Ja, stort, stort tack att du lyssnade.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.